Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag var också jättesjuk. Jag var behandlingen som var jobbig och skrämmande och läskig.
Okay.
Och sen så blev det bra.
Okej, okay. Ja. Det var cancer.
Eller någon annan diagnos.
Han är lärarbarnet från Farsta som egentligen ville bli rockstjärna men som genom sina mellansnack från scenen fick erbjudande om att bli programledare. Och för runt 30 år sedan klev lärar- och dramatiska institutet utbildare Anders Lundin via radion in i tv-rutan och har blivit kvar där sedan dess. Då med titlar som Bullen och Björnes magasin, nu med bland annat Allt för Sverige och Robinson. Och nu ska det handla om att nära nog dö av street food i Asien och att inte ha sitt porträtt i SVT:s korridorer. Här är Värvet 622 med Anders Lundin.
Jag är inte jättebekant så, men har lyckats, jag har lyssnat förut på, när jag hade Jonas Gardella var jag tvungen att gå in och lyssna och så, men nu har jag lyssnat på skitmycket. Jag tycker det är jättebra såklart.
Vad kul, tack.
Ja.
Nej, men det var fina ord. Jag kommer vilja ha micken tätare in på dig.
Ja, det ser ut som fine.
Oj. Nu,
du får skruva till den här rösten som är på väg bort, känns det som.
Nej, men det där är ju underbart. Du har ju den här, den har väl alltid varit den där liksom grundhesheten.
Nej, inte så här mycket.
Nej, okay.
Men jag har haft problem med det. Jag sjöng ju i band. Jag höll på att säga rockband, men jag vet inte fan om det var just rockband. Så jag fick tidigt problem med stämbanden och opererade dem och fick vara tyst i några veckor, vilket var en fantastiskt kul tid att leka Harp och Marx. Men då, det var första gången. Sen tror jag har opererat, eller alltså knutit på stämbanden flera gånger om.
Oh, wow.
Och nu så har jag tänkt att jag ska kolla vad det är. För nu tycker jag att, att den försvinner. Det är ingen som hör vad jag säger, tycker jag. Okay. Alltså på lokal så är det meningslöst. Och det försvinner i bruset.
Mm.
Men jag är jätteglad, för det säger folk ibland då, att de, dels att de känner igen mig, så tänker jag, men det är väl bra att ID, om man ska jobba med det jag gör, och att de tycker att den är liksom, låter, ja, men karaktäristisk eller bra på något sätt. Så att då ska jag kanske ge fan och fixa det här.
Ja, men det har ju verkligen en karaktäristisk röst. Men hur kommer det sig, alltså, om du dras med de här grejerna med stämbanden? Det är, jag menar, jag jobbar ju också med rösten, men jag har ju fan aldrig haft det där. Vad gör du fel som jag gör rätt?
Eller? Ja, jag vet inte vad det kan vara. Dels när jag sjöng i band så var det ju... liksom, det var ju Ian Gillan, man ville låta, så Frank Zappa var det ingen som lyssnade på, utan det var Ian Gillan, vad heter han, John Anderson, vad heter han i Led Zeppelin, de är alla liksom, Robert Plant.
Ja, just det.
Så man sjöng väl alltid högre, det var ju högre ju bättre.
Mm.
Så där tror jag är en grej. Sen vet jag inte, jag har ju haft astma hela livet, så jag vet inte om det har påverkat mitt sätt och prata, så att det liksom nött sönder. Mm. Det vart, ja.
Ja, du var mycket med det där när du var barn också.
Oh ja, det skulle jag säga präglar min barndom, den här känslan av att vara annorlunda. Men det var jag, och så var det min bästa kompis Ronny, han var sockersjuk hette det.
Mm.
Och vi åkte fram och tillbaks till Sachsska barnsjukhuset. Och det var våran gemenskap så där. Mm. Det var lite fint.
Är det första minnena du har? Att du, alltså, kommer du ihåg en tid när du inte var på sjukan?
Nej, det är nog en av de första. Att jag låg ganska mycket på sjukhus, kommer jag ihåg det som. Precis nu tänker jag, allting är väl relativt. Men långa perioder i varje fall.
Mm.
Och inte heller att det var... alla var ju väldigt snälla och gulliga. Sen var det väl såklart sorgligt när doktor Kreppelin sa, jag tror vi får behålla Anders en stund. Och så gick jag bort med syster Dagny i den där långa kulverten under Södersjukhuset.
Ja.
Det var väl tråkigt, men de var väldigt snälla. Men det där, den där känslan av att vara lite bräcklig, den har jag genom långt upp i åren. Känslan av att jag inte är helt frisk.
Det var allergier och det var astma och någon tredje grej.
Och eksem.
Just det.
De sitter ju ihop liksom.
Mm. Är det grejer, finns det saker som du aldrig har smakat på?
Mm. Ja, nej, men alltså fisk har jag ätit en gång. Eller jag har ätit den när jag var liten, och då slutade med att de åkte till sjukhus med mig. Sen åt jag det igen, för det blir ju 16 år sedan, fick jag i mig en laxbit, och då var det också vips ut i bil och mot sjukhus.
Ja, det är så
sjukhus.
Jävligt alltså.
Ja.
Mm.
Nej, jag tror att det är olika. Jag tror att just lax kan vara värst. Sen när jag har ju rest jättemycket i Asien och förstås lärt mig säga jag äter inte fisk på alla möjliga språk, men lik förbannat så är det klart att jag har fått i mig någon gång.
Det är fisksås i allt också, men det fixar
jag. Ja, men för det mesta, men ibland någonstans i Laos så kommer det en dag när läppen sväller upp och blir jättekonstig.
Mm.
Men på den tiden när jag reste så tog jag en tugga och sen tände jag en cig och så satt jag och väntade en stund och sen, ja men det här går bra.
Okay.
Och så körde vi.
Ja. Har du med dig såna här sprutor och skit?
Varje gång jag åker utomlands så kommer jag på det i sista stund, och så är det stor panik att fixa en sån här spruta som jag aldrig har använt eller behövt. Peppar, tar ett trä. Men sen har jag väl en spray med mig, inte för att jag använder den, men för att jag blir otrygg om jag inte har den där. För ibland så blir det lite trångt att andas.
Jag fattar. Men så liksom, det här har du liksom dragits med hela ditt liv?
Värst de första åren, som sagt. Fick ofta inte vara med på jumpan, och alltså jag behandlades som att jag var bräcklig.
Ja.
Ja.
Vad gjorde det med dig?
Men jag trodde nog att jag, till exempel att springa, och att jag aldrig sprungit ett lopp, för jag är övertygad om att jag inte kan få samma kondis som andra.
Okay.
Och sen tror jag nog att jag visat sig att jag kan det, men det gjorde med mig att, och så kanske att jag hamnade lite utanför i början i skolan. Mm.
Ja, det är intressant. Jag tror att vi kommer komma tillbaka till den där känslan av utanförskap. Mm. Jag tänkte egentligen att vi skulle ha börjat i den här änden.
Mm, gör det.
Att du var med i den fina podcasten TV-fabriken för ett par eller tre, fyra år sedan och pratade om liksom själva hantverket egentligen i att programleda.
Uh-huh.
Det tyckte jag var härligt.
Uh-huh.
Och det kändes också som att du var liksom... Ja, men tyckte kanske att programledaryrket hade förflackats lite, att det var liksom verkligen nu för tiden mest att stå på tejp och säga saker som står i en prompter eller på manuskort. Och att du är så här, men jag kommer fan inte låta någon skriva mina manus.
Ja, men så är det, men nu låter jag ju som en liksom relikt från en annan era.
Fast det är du ju i viss mån, Anders.
Ja, det är jag ju. Ja, det är jag ju. Ja, men det märkte jag väl någon gång att i början på Allt för Sverige så klev jag in i liksom någon ny produktion, ett nytt produktionsbolag, och att de skulle skriva manus till mig och ge mig manus. Jag tyckte det var absurt. Det är klart, det kan ju för fan inte göra.
Vad skulle du göra på dagarna då, tänkte du?
Ja, så tänkte jag.
Ja. Mm. Och vad skulle du ha gjort på dagarna då?
Jag vet inte. Jag hade säkert passat på att gå runt på orten och jag liksom är duktig, så jag ska... Ja, vad finns det för sevärdheter? Eller något museum skulle jag väl beta av och så. Men nej, men det är ju det jag gör. Det är ju det som jag inbillar mig att jag gör liksom annorlunda. Det är väl att jag formulerar mig lite annorlunda och försöker liksom klämma in. Det ska vara roligt, men det ska också vara någon form av kärna. Man ska få med sig någon grej, något man inte visste.
Mm.
Och så där. Och så ska det ha jobbet att synka ihop en liksom... någonting där vi är med en fånig tävling som kommer strax och får det att verka som att det sitter ihop fast det inte alls gör det.
Mm.
Det är mitt jobb.
Mm. För då, den frågan liksom föranleder egentligen någon slags tanke om att om du skulle säga någonting om tv-branschen när du klev in i den, visar vi vad den är idag.
Jag tror att jag är fel. Alltså jag har aldrig haft liksom antennerna ute och känt av det du säger, branschen. Det är liksom, jag har aldrig intresserat mig så mycket.
Har du ens branschen. Tyckt att du tillhört den?
Ja, men det tycker jag. Jag tror jag kan bli stött sådär om jag inte liksom får någon inbjudan eller till någon gala eller sådär. Det är vad jag som har gjort det så. Så att det tycker jag ju uppenbarligen.
Mm.
Men ändå känt mig lite på utkanten. Det,
jag sa ju att vi skulle återkomma till det.
Ja. Mm. Men jag har inte, jag har sällan haft någon kontakt med några chefer eller haft någon känsla av något långsiktigt eller haft någon egen idé än som vad jag vill. Jag har alltid varit väldigt glatt överraskad att jag får göra det jag gör och tyckt att jag pikar just nu. Det har jag nog tyckt ända sedan jag kom in på DI, att bättre än så här kan det inte bli.
Mm.
Och frågan var hur den förändrats. Men det är också, jag jobbade ju på SVT då i början. Nej, jag jobbade ju på radion. Okej, jag började jobba på radion. Och då var det nog en närvaro av producenter som hade varit med länge. Jag var väldigt tacksam gentemot Kerstin Fransén som tog om hand om mig på radion. Och som hade jobbat liksom med allihopa, liksom med Hyland och allihopa. Och så hade jag en väldig respekt för deras kunskap och hur man gör radio. Jag gjorde ett jubileumsprogram om Pekka Langer.
God middag, trevlig söndag och hjärtans, hjärtans välkomna ska ni vara till den 3 oktober. För att ingen ska sitta och bli besviken så vill jag redan från början berätta att jag har sorterat bort alla de brev där det står att egentligen fyller jag först på måndag. Eller min bror hade förstås födelsedag den 29 september men han är inte hemma förrän den 3 oktober. Så därför vill jag ha skivan för honom spelad först idag. Alla de breven har jag lagt åt sidan. Man fyller den dag man fyller. Är detta uppfattat? Annars rör ni ju till det för mig så jag vet varken ut eller in.
Så att jag liksom satt mig in i hur han jobbade. Det var ju ganska likt. Det var manus som var jättenoga och det var understrykningar och allting var planerat. Och liksom. Det var jag impad av.
Mm.
Så sånt höll jag på med. Och nu så tänker jag mig att det inte är riktigt så en programledare jobbar längre. Utan nu sitter man i sminket, har jag en känsla av. Och så kommer någon in med manus som det här skulle säga. Och sen så säger man det.
Mm.
Så.
Och vad är det som får dig första gången du ska göra Allt för Sverige och någon föreslår att ska vi göra så här att du sitter i sminket och så kommer vi med manuskorten. Vad är det som får dig att slå bak? Alltså är det att du...
Men det är ju det som är det roliga, okay. att formulera sig och liksom få till det, och att det blir precis som jag har ju någon idé om att det ska vara intressant. Man ska säga jaha, och sen ska man tycka att det var roligt, för jag har fått till något fyndigt som folk tycker att så. Och sen så ska det då sätta ihop det ena med det andra, så att det är ett lim däremellan. Och det där vill jag ju knå, det kan jag sitta i evigheter med. När vi gjorde första Robinson, den här första påan som jag gör, och det är mörka moln som, och det är kinesiska sjön, och det är vind, och det är monsun, allt ska in i det jävla manuset. Jag sitter och knåpar fan i veckor för att få till det, och sen så visslar förbi någon ruta hemma hos dig eller någon annan. Men det är det roliga med det.
Det här är örådet. Beläget som är en krater med branta klippväggar i en halvcirkel runt det här uppspolade skeppsvraket. I dagar och nätter rasade Habagat, den onda vinden. Nu har stormen bedarrat och från öster närmar sig det goda vädret som kallas Amihat. Men det är fortfarande oroligt när det nu har blivit dags för expedition Robinsons första örod.
Men gör du det nu, alltså som nu då senast med Robinson till exempel, har du fått sitta och knåpa där?
Ja.
Och har du fått sitta och knåpa på kammaren också, eller är det inte liten gruppinsats på något sätt, eller?
Nej, jag gör det där själv, och sen så mejlar det, och så blir jag sur om de säger, jag vill bara tillbaks, tummen upp, skitbra. Och så lite långt kanske, då blir jag jävligt sur.
Okay.
Men det är ofta, och sen så besinner jag mig och inser att det är lite långt. Men nu tycker jag, nu när jag tittar på det, att det nästan ibland är genant, pretentiöst. Det ska in skitnödigt eller fyndigt. You decide.
Mm. Har du gläntat på stand-up-dörren?
För länge sedan när jag gick på, innan det, jag hängde ju med Cissi Renström, som i sin tur hängde med Bertil Goldberg och Adde Malmberg, som ju drog igång där en gång i tiden. Och de var på mig, de tyckte jag var rolig. Och jag var nog liksom rolig, men jag var också väldigt rädd för allting fram tills jag var 30. Jag skulle aldrig vågat. Så jag undrar, det är väl den saken jag undrar över. Vad hade hänt om jag hade vågat kliva på där och då, när det var nytt? Jag förstod inte riktigt grejen. Jag hade väl hört talas om Lenny Bruce, och jag förstod det som att allt var improviserat. Jag kommer att träffa Ulla Skogna och se, liksom, och hon förklarade för mig att det är det ju inte.
Nej.
Så jag kanske missförstod det lite. Men jag provade på det på ett sätt. Det här bandet som vi spelade med, vi blev bättre och bättre. Och så fick vi spela i stan, och så lirade vi på Mosebacke, och så fick vi spela på Tonkraft, en sån här radioprogram. Och allt fokus var ju på att spela. Jag ville ju bli min dröm var att bli musiker. Jag ville bli en duktig gitarrist som gick in i studion och satte saker väldigt snabbt.
Men
vad jag inte märkte var att jag liksom, däremot att prata med de låtarna, det var ju inte någon grej. Eller skriva texterna, det var inte heller liksom. Det gjorde jag bara för att få spela gitarr. Men de blev längre och längre mina prat, och folk skrattade. Skillnaden med att stå upp, det är ju, fega i det är ju att det kommer alltid ett läge när trummisen säger 2, 3, 4 och ser vi igång.
Om det inte flyger.
Ja, så att det var ju. Men det var också då, det här är väl inte riktigt sant, men Cissi Renström som säger, vet du om att du är bättre på att prata mellan låtarna än att spela i dem?
Mm.
Och sen så tjatade hon på mig flera år att jag skulle söka till radiolinjen.
Just det.
Vilket jag naturligtvis inte vågar.
Nej, men du gjorde det.
Till sist.
Ja. Men, and the rest is history. Men är det för sent då?
Men jag har ju en föreställning nu som väl ursprungligen är menat att vara lite filosofiskt eller liksom, jag menar sådär, tänkvärd ska den vara. Men allt eftersom så inser jag att folk, det är samma trick, folk är glada om de får skratta.
Mm.
Så den blir ju roligare och roligare för varje gång.
Mm.
Och jag tycker att det är väl jättekul. Mm. Så att då tänker jag ibland att, ja men i så fall skulle jag vilja göra något Eddie Izzard artat, att det finns liksom en längre, hans ämnen, de stora ämnena, men det gör väl ståuppare nu för tiden också, men ett tag så gjorde de inte det. Det hade varit min grej i så fall.
Ja, men vad fan, alltså Ösnöjen och, vad heter han, Måns Möller, min granne, de har väl varit ute med någon Sveriges historia grej liksom, så att uppenbarligen så funkar det ju, så att det skulle väl du också kunna göra.
Ja.
Du är så jävla brandad på historia också ju.
Ja, men nu börjar jag ju verkligen ta mig tillbaka till det.
Ja.
Så
det borde... Live-podd? Frågetecken.
Vi ska ju försöka göra det. Vi gör ju Folkets historia, ska jag skynda mig att säga. En historiepodd med skådisar, och det är ambitiöst och det ska handla om folk, inte om kungar och krig.
Nu är vi äntligen tillbaka med en ny historiepodd, Folkets historia. Med mig, Anders Lundin.
Har herr Nilsson inte kännedom om den enda guden?
Jo. Varje vecka reser jag tillbaks i tiden tillsammans med en historiker och sparkar in dörrar till flydda epoker och spännande berättelser.
Och den ska väl göras live någon gång. Haken med det är ju att det är dyrt eftersom det är skådisar och det är manus. Så
skiter de.
Vi kan ju bara göra det.
Du får göra allt.
Ja.
Ja. För bänta på något sätt.
Ja, men det har jag varit med om förr. Att, fan, jag... Ja, men så här, just det jag skulle säga var, när vi gjorde radio så var det ju otroligt mycket studiotid som gick åt för att göra de här programmen som jag gjorde där. Men så var det ju min, man fick inte göra det så länge utan det skulle göras live. Men då gav jag mig fan på att ha samplingsyntar och rullbandare och liksom, det skulle vara, det ska lösa sig. Mm. Så det är väl, jag tycker om att få en sån här hopplös utmaning.
Just det. Ja, samplers finns fortfarande. Ja, exakt. Ja. Så det är bra. Men du, en sak som man blir nyfiken på är ju, du var ju liksom trogen public service väldigt länge, eller det kanske inte är så det känns, men det var så det kändes för oss tittare.
Det kändes
liksom.
Nog för mig också.
Ja, okay. Och, liksom, kan du berätta lite då från liksom ditt perspektiv, point of view som man säger nu för tiden, POV. Hur gick det till då för vad det nu blir 2-ish år sedan när du tackade ja till TV4?
Jo, men det, bakgrunden är väl att jag hade några väldigt tuffa år.
Rent ekonomiskt?
Nej, det var ja, det blir det ju. Alltså, det var ju pandemin och då la SVT ner Allt för Sverige i 2 säsonger av 3 och även naturprogrammen som jag tycker mycket om pausades. Mm. Jag var också jättesjuk innan och så att liksom man vet inte riktigt vad som väntar. Och sen så är det ju så att även om jag har känt mig lojal med SVT så har ju de aldrig haft någon skyldighet att förse mig med jobb. Det blev ju uppenbart under pandemin också att liksom andra gången det ställdes in så hade det känts skönt att säga men vi ska försöka fixa något åt det. Men det hände ju inte. Den skyldigheten har de inte. Och då känner jag också att då har inte jag någon skyldighet tillbaks. Och så tyckte jag det kändes, min reflektion först var väl alltså vad det gäller lojalitetsbiten att det var riskabelt att säga ja. Men sen så förstod jag att det är riskabelt att inte säga ja. För det, jag hade ingen känsla heller att SVT, att Allt för Sverige var ett program som de älskade. Utan mer en känsla av att man letade efter nya koncept. Och tablån är ju liksom, det finns ju inte oändligt med plats för just underhållning. Utan då vill man testa något annat så måste man ju ta bort något. Och så, och där, så att jag hade ingen känsla av att det här var ett program som de satsade på. Mer som att liksom, fan, vi kör en gång till då. Det är lite mer så. Så då när jag får ett konkret erbjudande så är det egentligen det säkraste kortet jag har om jag nu är orolig, vilket jag var för liksom, hur det ska se ut framåt.
Jag tror att lyssnare tänker nu, vad fan, ska inte Kristoffer ställa någon följdfråga om att Anders var sjuk? Jag måste ju ändå göra det.
Ja, jag förstår det.
Var det...
Ja, men det påverkade rätt mycket mitt liv efteråt. Men ja, men det var ett år som jag var väldigt sjuk, eller liksom, ja, jag var väldigt sjuk. Jag var behandlingen som var jobbig och skrämmande och läskig.
Okay.
Och sen så blev det bra.
Okej. Okay. Ja. Det var cancer.
Ja, jag vet du, det här skötte, jag googlade ingenting, jag frågade ingenting och jag sätter ingen namn på det heller.
Okej. Okay. För du vill inte ha den rubriken.
Nej, exakt.
Och vill inte vara synonym med den.
Exakt, så
diagnosen. Ja. Jag fattar. Okej. Okay. Det var ett år som du var borta i alla fall från...
Eller någon annan diagnos.
Ja, okej. Okay. Från branschen.
Ja.
Och då så plingade det till i inkorgen, eller?
Ja, det kom ett samtal och tyckte att det var jättedråpligt. Det kan jag ju inte göra. Det är klart jag inte kan göra det. Så Robinson, det var mitt svar. Ja, jag är Robinson. Mm. Så att, det var mitt svar på det. Och sen så pratade jag med min fru och med min svåger som sa, är du dum i huvudet? Och jag har också lite en känsla av att liksom, vad är det här för program? Ska jag göra liksom, vad är Robinson? Liksom, ska jag göra sånt igen? De röstar ut och paktar och elaka. Ska jag verkligen göra det? Men det fanns ingen som hyste den åsikten, utan det är ett, förstår jag, ett program som är liksom är väldigt uppskattat och kul att prata om. Och så var jag väldigt frestad av att göra ett program som mina barn skulle tycka var coolt. För allting som de skulle kunna tycka var coolt, det gjorde jag innan de fanns. Mm,
okay.
Min fru spelar ju med Håkan Hellström, så det är ju jättecoolt. Då. Det tycker de är roligt. Och så vill jag vill också göra någonting som de tycker är roligt. Det spelade lite roll faktiskt.
Ja, jag fattar. Mm. Så, men liksom, vad händer? Ringer du någon på SVT eller ringer ditt management någon på SVT och säger, hörni, nu...
Ja, men det är nog bäst att jag ringer då, tror jag. Så att jag ringer och berättar. Och jag var beredd på att få dra det här med, liksom, men vänta nu, ni har ju aldrig lovat mig någonting. Och mina kontrakt sträcker sig ju bara så länge som de sträcker sig. Och annars, den andra tiden är ju fri. Och ni ger ju mig inte fler jobb. Mm. Och det var också väldigt liksom, tydligt under pandemin att det var ingen som ansträngde sig för att hitta på någonting istället då. Men det var aldrig, de var ganska snabbt med på det, och tror jag till och med det är två saker. SVT är som en organism som man inte vet om den finns, och så är det ju personer, och personerna tror jag tyckte det var kul. Nej, fan vad kul. Mm. Var det ju så. Mm. Det var deras personer. Sen får man ju lista ut vad företaget, molnet, kan ha för åsikt. Men det finns ju inget, så länge inte programmen sänds samtidigt.
Nej, just det. För att är det så också att det liksom nästlade sig in en Allt för Sverige säsong liksom mellan din Robinson-säsong?
Ja, men så är det nog planen, att de går om lott.
Okay.
Så jag är ju oändligt lycklig. Alltså de här åren som var mörka, när man trodde att, liksom, att det var över på många sätt. Och nu har jag i en bransch i kris, så har jag jättemycket uppdrag, och det är jag otroligt tacksam för. Mm. Tycker det är jättekonstigt, eller det tycker jag väl inte, eller jättekonstigt är rätt ord, men jag tycker det är fantastiskt och jag är väldigt glad för att det blev så.
Ja, för jag har liksom, nu kommer det kanske, ja, men den här frågan kanske är lite färgad av min någon slags fördom ändå kring dig, men jag har liksom fått känslan av att du, ja, men kanske skämtat lite på din egen bekostnad om att du skulle vara en föredetting, så att säga.
Ja, men det vill jag akta mig för. Jag har vissa saker som man får aldrig säga att man är trött. Och man ska inte, jag tycker däremot att min omgivning tjatar. Alltså så fort jag, nu för tiden, det kommer nog gå över, men de senaste åren har det varit väldigt mycket tjat om min ålder.
Ja, jo, exakt. Också en sån grej.
Ja, som vad ska jag säga? Jag upplever inte, det kommer varje gång lite grann som en överraskning. För jag liksom går inte runt och tänker på exakt hur gammal jag är. Men det är en väldig förtjusning i det. Mm. Så jag tycker i så fall att jag har dragits in med lite oskyldigt i det. Och då jag vet inte vad jag skulle skojat. Mer att jag försöker vifta bort det väl.
Jag har ett väldigt konkret exempel som jag kan ta.
Du räcker upp handen. Pratar jag väldigt mycket?
Nej, ja, det är andra gången.
Kortare svar, tack.
Räcker upp handen i
ta en lång fråga innan jag dricker kaffe.
Ja, nej, men fan. Ja, nu blev jag sjuk, men mitt i slut. Nej, men Rahlstrand, Fredrik Rahlstrand som gör den här tv-fabriken som jag nämnde förut. Mm. Ni har liksom gått genom några korridorer på SVT där det liksom finns fotografier på liksom kända programledare då. Och då liksom säger du någonting syrligt om, du säger det själv någonting syrligt om att du inte är med där liksom, så att
men säga. Så är nog alltid känt hela vägen,
ja.
Så har jag känt det som, och tänker, men fan, jag har ändå gjort liksom Allsång och Eurovision och Melodifestivalen och vad det nu är. Så det hade ju inte varit konstigt om jag hade hängt någonstans. Och det gör jag nog. Någonstans gör jag det. Men man får nog gå bra länge innan man hittar Och det har jag väl
omklädningsrummet i gymmet på källaren på.
I detta nu så springs de omkring och letas efter stora bilder. Ja, nej men så är det. Och jag reflekterar över det. Och det är väl att skämta på sin bekostnad då, eller alternativt vara jävligt bitter.
Ja, nej, men det är inte. Nej, okej, det finns ingen bitterhet.
Det tycker jag verkligen att jag vill hålla mig borta från.
Men jag tänker också att
jag har fått fantastiska jobb.
Ja.
Från inte dag, jo, det, alltså jag började med de här barnprogrammen, jag sitter i Bolibompa. Det var jätteroligt att sitta där. Och då, det är väl då det också började pillas med manus. Jag skrev ju jätteambitiösa manus till mig och min stumma nallebjörn. Jag tyckte det var skitroligt. Ja, han heter Christer Pettersson. Han var döpt efter trummisen i Hepstars.
Ja.
Fan var du, hatten av.
Tackar.
Den satte du. Så, och sen har ju fortsatt, jag liksom gjorde Bullen och jag har fått göra Det kommer mera och ja, Sverige-Sovjet och sen var det, ja, men så, det vore jävligt konstigt att inte vara väldigt tacksam för de fina jobben.
Jo, samtidigt så är det ju, jag menar, om man verkligen vill leta efter bitterheten så skulle man ju kunna säga att man kanske kunde ana den lite grann då när du efter din sjukdomsperiod och i pandemin inte liksom alls får någon som helst uppbackning från SVT.
Mm. Jo, men då tyckte jag, då blev jag sur. Jag vill inte fråga heller. Fast andra gången så förde jag på tal. Det skulle inte göra någonting om ni liksom har någonting. Alltså, fan, gästa något program. Man får någon ersättning för någonting. Men det kom ingenting. Och då kan man bli sur. Och andra sidan så tänker jag att men det här går ju both ways. De har ingen skyldighet mot mig och jag har ingen skyldighet mot dem.
Mm.
Så då, det var ju mitt kanske lyckligt ögonblick. Jag började säga ja till allt möjligt. Plötsligt så var jag med i Mullvaden i Kanal 5, ett program som jag inte överhuvudtaget förstod vad det gick ut på. Men det var
inte heller efter att du hade varit med.
Nej, jag fattar. Alltså, jag tycker ju att det var felkonstruerat.
Ja.
Vad skulle du göra om du var Mullvaden, var frågan man fick.
Mm.
Och då visste man ju redan att liksom, Mullvaden har ju ett deal som att den får ju ett fast gage oavsett. Så den kommer ju inte, liksom, det finns ju ingenting. Jag kan göra vad fan jag vill. Jag kan skita och tävla. Jag kan vara dryg. Jag kan vara älskvärd. Jag kan göra vad fan jag vill. Jag kommer att få samma gage ändå. Jag kommer att vara kvar till slutet. Jag tyckte det var obegripligt.
Ja, det låter så. Ja.
Men jag var med och det var väldigt bra ersättning. Och sen så, ja, men plötsligt så säger vi har ju hållit familjen och liksom hemmet borta. Men nej, men vad fan, då kom Anders knacka på. Och fick, ja, tar vi det också då.
Mm.
Och ja, men jag säger ja till allt möjligt, vilket var väldigt roligt. Och plötsligt sitter jag och är med i dina kompisar då, Alla mot alla. Och det var ju jätteroligt. Och det var ju också plötsligt så liksom, när jag går och handlar så känner andra människor igen mig och tycker att jag är kul. Så att jag fick ju någon slags boost där, tyckte jag. Plötsligt var jag igång igen.
Ja, men jag är nyfiken på det där, för att jag tänker mig då, för att jag har nämligen skrivit en fråga kring att vi har det här lite gemensamt, det självironiska liksom, och mina, ja, men motsvarigheten till att inte sitta på väggen på SVT så att säga är väl att jag liksom, alltså jag var ju dunderhet för 10 år sedan så att säga, och sen nu kanske jag inte riktigt känner mig fullt så het som då. Och så kan
då opponerar jag mig liksom du gör när jag säger, men det är väl, värvet är väl en konstant?
Jo, precis, att man har då blivit en institution snarare än liksom en up and coming stjärna, vilket är väl jättefint på sätt och vis. Men jag kan väl då tycka liksom att det var roligare att ha hype. Nej, men jag funderar på, om vi nu skämtar på vår egen bekostnad, varför gör vi det?
Dels vill man väl signalera någon slags ödmjukhet. Det är motsatsen till att ha en liksom grotesk självbild eller tro sig liksom, om man vill inte vara märkvärdig. Vi vet ju vad som är liksom bra och dåligt, och vi vill ju naturligtvis inte bara göra oss märkvärdiga. Och sen in i sitt eget huvud så är ju liksom allting samma hela tiden också, även om det någonting fantastiskt händer eller så är ju livet likadant. Nu börjar jag prata om vloggar snart igen.
Fast det där är väldigt, nu är det på någonting som jag tycker är spännande. För att i huvudet så att säga, så spelar det kanske ingen jätteroll för dig eller för mig då huruvida mitt senaste avsnitt fick 22 likes på Instagram eller 3000. Mm. Mitt mående är ungefär detsamma.
Mm. Mm.
Eller jag tänker med tittarsiffror då i din värld.
Ja, just tittarsiffror.
Eller vad det nu kan
jag tänka, inte, det ingår nog att jag är jättedålig på att följa liksom branschsaker och titta. Mm. Sen,
okay.
Sen får jag, om, det, liksom, om någonting gått jättebra så är det självklart jätteroligt. Men vi tappade bort det där.
Men
det...
Nej, men jag tror också att... eller så här, om jag gör om det till en fråga. Jag tror att jag relativt fort då, liksom under de där hype-åren förstod att... Ja, fast den typen av bekräftelse är ganska tom. Den försvinner, liksom dunstar som dagg på en motorhuv.
Ja, exakt så. Jag kommer ihåg, jag problematiserade det lite i början. Vi gjorde, jag kommer ihåg att vi gjorde... Grammyskalan, jag och Johanna Westman någon gång. Och jag vet redan då att när det är över så är det över. För det finns inget som motsvarar den adrenalinkick vi har haft nu.
Mm.
Och det är liksom och Peimo som är studieman som brukade upp whisky. Och de är sena. Vi ska dricka det direkt efter att skåla och han ställt upp en bricka. De kommer, så jag tar allihopa och drar i mig för att liksom, jag vet att det är liksom Det är färdigt. Det kommer inget mer nu. Något lyckorhus. Imorgon är det här borta.
Mm.
Om bra eller dåligt är borta.
Mm.
Så det tycker jag. Det är svårt att hänga sig kvar. Liksom.
Mm. Jag förstod inte riktigt den här anekdoten om att du drack all whisky. Vad hände sen då?
Sen var det svart.
Okej, okay, jag fattar. Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här, vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu, som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden, och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack Svea Bank. Men du, vad gör en bra programledare bra då?
Men alltså, jag vet inte om jag är så bra på att svara på de här sakerna. Mitt engagemang inskränker sig rätt mycket till att göra mig så bra som möjligt.
Sådär. Jo, men du måste ju ändå ha någon tanke om det. Det har varit ditt yrke i typ 40 år. Liksom.
Mindre än du tror. Men det jag hör är, om jag ska gissa nu, så är det ju en närvaro. Alltså, jag tycker det är jättekul. Det tror jag är en början. Jag tycker det är askul att prata med dem. Kryss heter när man står där på stranden och dem. Och jag säger, Fred, det har varit lite stormigt i läget på sistone. Och så säger han någonting och så lyssnar jag efter det. Och så försöker, jag gör ju ditt jobb. Mm. Jag försöker höra vad han säger och tänka ut nästa fråga som får honom att säga någonting som han inte hade tänkt. Eller som startar upp någonting. Den stunden är jag jätteroad av, och sen så tror jag, jag har ju en social talang, det måste jag ju ha. Jag har lätt för att prata med folk och jag är lite småskojig och får det liksom ganska snabbt att flyta. Mm. Det är nog, ja, men det kan nog vara en bra talang jag har. Min fru skrattade åt mig. Jag berättade om den här, Anders knackade på och kom hem. Hon tyckte det var, plötsligt så kommer de ju liksom och ska storma in. Förvandlingen från att vara den jag är till att det knackar på dörren och så kommer ett kamerateam in och ser jag liksom upphöjt till 50. Mm. Och hon tycker att det var helt sjukt. Men det är väl en förmåga. Att jag blir väldigt glad och uppspelt och liksom på tårna. Och det är väl en bra grej, antar jag. Inte minst på till exempel Allsång på Skansen, att jag kliver in i det där. Rycks med.
Sen tänker jag att den kanske, eller för mig i alla fall, en extremt viktig egenskap hos en programledare är något slags trygghet bara. Att man så här, ja, fan vad skönt, Anders Lundin är på tv, då vet jag att det kommer gå bra det här.
Men det har jag tänkt på. Jag vet inte, att det viktigaste av allt är ju att de som är publik inte ska bli oroliga. Mm. Att de ska känna att man lär sig att liksom ta in det som faktiskt händer. Om det liksom händer något konstigt, att man inte låtsas som att det inte händer, utan man vänder sig om och säger oj, eller bara något litet. Att man är närvarande. Sen vet jag inte däremot om jag är bra på det, men jag är medveten om att det är en viktig funktion. Mm. Att inte själv utstråla nervositet.
Mm. Du, för en stund sedan så pratade jag om min då typ 12-åriga karriär. Din är ju betydligt längre. Har du liksom i perioder eller så varit orolig för liksom, ja, men något slags bortglömdhet? För jag tänker mig att ändå liksom ditt face är liksom ditt yrke på något sätt.
Jag har alltid trott att det ska ta slut och varit liksom orolig för, liksom, för det. Jag har alltid trott att det här tomrummet som uppstår efter ett stort jobb ska vara för evigt och liksom sett att jag har ingenting. Jag har ingenting bokat nu. Mm. Alltså så har folk skrattat för de har hört det så många gånger. Men för mig har det varit verklighet, och det kanske mer varit liksom en ekonomisk oro. Hur ska det gå? Vi bor ju i hus och grejer. Hur ska det gå? Jag får ju inga... Så att det är nog mest det. Jag har varit rädd att det ska ta slut varje gång det har tagit slut.
Mm. Men du sa ju också för en stund sedan att du har liksom alltid sett till att ha en backup-plan eller flera gärna i alla.
Ja, just det. Ja, men det är väl... Jo, men det är så är det. Just den oron har gjort att jag alltid har liksom... Ja, men då skriver jag låtar och så kanske kan ha en viskarriär. Eller så skriver jag manus och så tittar. Nu fick jag göra en pjäs här. Vad kul. Och så jag... alltid gjort många saker parallellt.
Mm. Och har du sådana projekt nu också? Där du liksom...
Nu är det väldigt rörigt faktiskt.
Ja, okay. Mm. Vill du berätta?
Det vill jag gärna göra. Men sent igår så håller jag på och lägger speaker hemma på ett naturprogram som ska gå, och det verkar som att det blir en ny säsong med naturprogram. Sen är det ju den här Folkets historia som är podd som vi har jobbat jättemycket med.
Vem är det som betalar den?
Ingen. Okay. Det är det som är haken. Ingen får betalt. Mm. Vi gör den ändå. Det är lite proggigt och lite vi har ett band. Så vi gjorde ju det här för Spotify och de var vänliga nog att betala. För det är väldigt dyrt att göra med skådisar och det är 17 pers inblandade på. Så det är skitdyrt. Men Spotify vill väl ha en, liksom, något flott tills de inte ville det längre. Så,
du vet att jag gjorde en intervju med Gustav Vasa här i samband med jubileet förra året.
Nej.
Noll spänn kostade det. Använde AI.
Nej.
Jo. Jag måste bara fråga innan vi nu fortsätter. Alltså, är det okej att jag säger du till dig? Du är ju trots allt kung och sådär.
Absolut. Du kan gärna använda du när du talar till mig. Även om jag föreställer Gustav Vasa.
För det är precis innan jag gick in där så ringde en kompis som håller på och pitchar ett program som Interviewing History. Mm. Att intervjua historiska personer. Mm. Så det är väl lite på gång. Men sen så håller jag på och förbereder. Jag ska föreläsa på en båt på Svalbard.
Oj.
Så det ser lite nervös för. Underhålla där 3 kvällar. Och sen så fick jag klart igår att jag ska spela lunchföreställning på Hamburg i Börs igen, ja, min föreställning 24 tror jag, maj, får ni gärna komma på. Men sen är det de stora grejerna såklart, allt för Sverige som jag håller på och försöker ligga före och skriva. Alltså jag jobbar ju jättemycket med de där så kallade skolorna, att försöka få dem någonting som lyssnarna, tittarna tycker är skojigt, amerikanerna är lite intresserade av, som blir roligt och som folk inte har hört. Mm. Och så ska det vara på engelska, vilket jag är kass på egentligen. Mm. Så att det är några av de sakerna.
Men har du kul på jobbet då?
Alltså det är ju, jag älskar att vara. Nu pratar vi om karriären och sådär, men jag känner nog att mitt liv har egentligen pågått på andra ställen. Så resandet har ju liksom varit min stora grej. Och att få vara ha ett jobb där vi är ibland på, inte en öde, men en liksom avlägsen ö utan kontakt med fastlandet. Jag älskar det. Så luften, tropikerna, värmen.
Öar har ofta inte kontakt med fastlandet. Eller?
Det har en poäng. Men jag tror att jag for efter att nu är vi på en halvö den här gången.
Ja, jag
försökte täcka in det. Halvbra.
Förlåt.
Dryg.
Jag ville bara visa att jag lyssnade.
Du är riktigt jävla dryg nu.
Ja,
sen, men att vara där är toppen. Mm. Men sen är det också att jobba det här kollektivet som uppstår när man är på en ö som inte har kontakt med fastlandet. Så det är det bästa. För då kan ingen i crewet komma egentligen därifrån. Mm. Så varje kväll sitter alla och försöker underhålla sig bäst igår i liksom restaurangen, baren, vad det nu är man har för. Och sen blir alla möten blir kollektiva, för det finns inte så mycket annat som händer. Så på kvällen så kommer reportern in och berättar att ja, men nu har ju Ann-Sofie lyckats slarva bort tändstålet, så då blev ju Olle blev ju skit för, och så bara, nej, det är sant. Det tycker vi, det är jättekul. Mm. Och att ja, men vara del i det. Och så är det krismöten hela tiden. Det är allt, Sofia, hon hoppar av. Hon vägrar, hon är sjuk. Hon kan inte, vad fan gör vi då? Det är väldigt kul att lösa det. Och sen är det jättesvårt tills någon säger, men vet ni vad? Vi slänger in en hatt som de får på sig. Och då blir man som två eller någonting. Någon kommer på något fantastiskt som gör att det löser sig den här gången också.
Ja, det låter jätteroligt. Jag tror jag ska göra en...
Du tyckte det var tråkigt?
Nej, jag tycker verkligen inte det. Jag blev
som
också... Nej, och jag... Nej, men... Lugn i brallan nu. Jag tyckte ju... Jag blev liksom lite fast nu när jag researchkollade på Robinson. Mm. Vilket jag inte trodde att jag skulle bli. Men jag blev engagerad direkt.
Ja, visst. Ja, men där satte du fingret på åt. Jag trodde som du. Jag tror jag hade samma reflexreaktion på frågan att göra Robinson som jag tror att du antydde där, att det här var någonting som kanske inte jag skulle tycka var skitkul, men precis som du säger nu, när man märker att folk blir så engagerade och pratar om det, och jag tänker att det är en kvalitet att man kan prata om det och att man liksom, det lever kvar och man resonerar, hur skulle jag ha gjort, hur skulle hon egentligen ha gjort, vad borde han ha sagt, att det finns någon slags kvalitet i det.
Mm. Och jag tänker mig också liksom att det känns som att du ganska mycket har liksom präglats av någon slags mission om att blanda liksom underhållningen med någon slags allmänbildning eller vad man ska säga.
Ja, det är märkligt. Jag kan inte förklara, men med i allsången så ska jag liksom få in någonting om inlandsisen eller liksom kontinentaldrift. Ska liksom jag får in det i påerna på något jävla sätt för att jag, men jag tror också att det, man är kanske uppvuxen med, men kan det vara en skada att när jag gjorde de där Pekka Langer-programmen, det var ju väldigt ambitiöst, eller liksom Hass och Tage, det var ju blandning av allting.
Lärarhögskolan, frågetecken.
Kanske. Pappa är det då. Men pappa, nu gick det på rött där. Nej, men det, han hade väl den grejen att berätta roligt om. Det var, han var lärare, och senast häromdagen träffade jag en före detta elev som vittnar om att han var jättefantastisk. Och jag tror att han delade det med, det var inte hans ämnen som han var lärare i. Han var nog egentligen humanist och historia, men han var i matte, fysik och kemi. Och förstod väldigt väl att det inte var skitkul och gjorde allt för att göra det kul för dem. Och liksom väldigt ställde den minsta killen i klassen upp, och så tog han sats och skulle tackla honom för att visa hur energi sprids från stor kropp till en liten. Och var väl liksom, han hade den typen av pedagogik, berättade om Karl XII, att han var 15 år, men du vet ju själv, dina kompisar, de är 15, de får moppe, de ska köra fort det går, han ville testköra sin jävla armé och sådär. Han berättade roligt, och sen var det väl en dröm som väldigt många av våra förfäder har. Alltså alla kommer ju från något fattigt sågverk någonstans, och sen så vill kvinnan i familjen bli lärarinna, och så får hon inte bli det, men hon för över det på tusentals uppväxande människor på 30-talet, och så blir de lärare. Så det känns som att det är inte bara jag, det är den här grejen att vara folkbild, det är något som vi har i oss.
Också lärarbarn.
Tänkte nästan det.
Ja. Men jag tänker, för att det, nu är du liksom på någonting.
Och vad gör du om inte sitter här? Det är ju en folkbildning det du gör. Det är liksom...
Tack. Men jag hoppas det i någon mån kanske. Men jag funderar också på så här, när tänker du att du eller dina förfäder gjorde klassresan, så att säga? Eller är det du som gör den?
Jag funderar mycket på det. Börja med mamma, ser ju någon farfars mor reser sig upp. Hon blir utesluten på något sätt i kyrkan i Jakobstad i Finland, svensktalande Finland, för att hon har två utomäktenskapliga barn. Och så går hon över isen till Sverige med dem i nypan. Och jag tänker mig att hon säger, men fint, passar inte galoscherna så drar jag, hej då. Det är min tolkning av det hela. Och sen träffar hon någon sågverksarbetare, och så får de farfar. Och farfar blir föräldralös tidigt, och han jobbar på sågverk från att han är 11-12. Blir han adopterad liksom av en annan familj som hjälper honom, och där gifter han sig med Lisa. Det är lite, där finns det någon som är kyrk och spelar orgel i kyrkan. Så här. Men där växer drömmen om att bli någonting, och då är det farmor som har drömmen om att bli lärarinna, som hon överför på sina två barn, och då blir de folkskollärare. Och pappa är väldigt nöjd över att han har tagit sig från Ådalen och sågverken, och att han har blivit något så fint. Och så flyttade de in i en ABC-förort.
Han är inte född 31, va?
Så... Han är ju det.
Oh.
Han är född 31. Wow. Och farmors kompis heter det i familjehistorien, men det kan inte vara. Men däremot kan det ha varit grannen till farmor, var Eira Söderberg, tror hon heter, som föll för kulor, skjuten av militär. Hunger var deras brott. Så Eira kände dem, och pappa är född 31. Så det är väldigt närvarande, den här arbetarhistorien där uppe.
Och för yngre lyssnare, googla Ådalen 31, så kan vi gå vidare.
Sen tror jag pappa, han var ju en lustig kurre, han var musikalisk, och han spelade piano, och det finns bilder på honom där han uppenbarligen är med i roliga shower som de har på, kan heta Semis, det man går på nu när man går i Härnösand och blir folkskollärare. Och sen vet jag att jag uppvuxen med att han gör shower i Solberga skolan för lärarna, sådär. Men han är nog fin med det här. Så att när jag tar det här konstiga steget in liksom i någon kändisvärld eller tv-värld, det var inte uppfunnet, men det tar den tiden tar det med den bakgrunden. Mm.
Men det är ju liksom i om nu frågan är var när liksom klassresan så att säga fullbordas, så är det ju kanske absolut mest tydligt i typ Fördomspodden med dig, att det är liksom så här allting som är fisförnämt så att säga, liksom sparrisar i kors på tallrik och så vidare, det provocerar dig något så in i helvete.
Alltså,
har du köpt ett vin för över 150 spänn en gång?
Nej, inte över 150, det har man ju bort. Då köper man Amarone, för det har man hört talas om att det är fint. Och sen så vet jag att alla som kan något om vin tycker att det är precis det som idioter gör. De köper Amarone för de tror att det är fint. Aldrig över 150, jag ligger som bäst och tassar på. Men jag föraktar är fel ord, men fan, nu går jag igång. Jag blir idiotiskt att skaffa sig liksom smak för grejer som är... Att utveckla smak, det är jävla dumt att lägga pengar på sån skit. Och att alltså, tallrik, alltså, det ska se ut som en jävla miråtavla som man ska sitta och stirra på. Och så är det skitgott, men det tar slut på en gång. Ja, det så är det. Och jag har väldigt svårt att försona mig med det, och det tror jag också är en del i liksom, att jag vill inte ha slips på mig, och jag tycker att det är fjantigt när de ska sätta på mig någon jävla frack för att det är sista programmet. Jag vill inte tillhöra den världen och de liksom symbolerna. Jag vill inte ha, jag hatar bordsskick. Det är bara till för att skilja agnar från vete, för att någon ska kunna titta och säga att han kan inte eller hon. Det är bara till för det. Vett och hyfs och fason. Föraktar är fel ord, men jag,
så man, liksom på den fronten kanske liksom klassresan absolut inte är, blir fullbordad med dig då, utan då får,
men de tvärvänder väl också. Jag tror nog att pappa alltså han ville nog vara liksom bildning. Jag var ju sjuk som sagt mycket när jag var liten. Jag läste jättemycket, och jag tror att det var pappa som fick mig att läsa, men han har ju fan aldrig öppnat en bok efter semis. Så. Ska jag också, alltså, måste få in mamma också, ska vi säga. Den historien vet jag ju mycket mindre om. Hon är född i Köln, och det är ju naturligtvis då ännu mer en klassresa. De var snickare. Jag vet ingenting. Jag vet väldigt lite om den bakgrunden. Annat än att hon sticker därifrån efter kriget. För det är bara skit kvar av.
Men inte judisk?
Nej.
Nej. Inte Nasse heller?
Nej, det där vet jag väldigt lite om. Och att famla efter det. Jag fick ju inte riktigt språk. Jag tycker själv att jag är bra på tyska, men det tycker inte mina släktingar tyvärr. Och det är ju som det är med det där. Jag kan ångra att jag inte frågade mamma mer, men jag vet att hon inte hade svarat mer. Det här var liksom, jag vet inte riktigt vad hon var med om under kriget. Sen har jag historier om att Oma, min mormor, det bodde någonstans där de bodde, så fanns det en judisk familj på vinden, och hon gav dem en gryta. Och sen så kommer SS och frågar vems gryta är det här som vi snappar upp, och då höll de på att råka illa ut. Men jag kan också tänka mig att det där är historier som man gärna berättar. Så det, jag vet inte. Jag blir så här,
det finns ingen kvar som kan liksom fylla i the gap.
När pappa gick bort så hittade jag album från krigsåren med mamma, och som jag undrar väldigt, vad är det här? Och jag ser mamma stående med glad bland en massa människor, varav många av dem har mörka uniformer. Och nu tänker jag, fan, här måste jag. Så jag skickar ner några kort till mina släktingar i Tyskland som är oskyldiga. Liksom, jag tittar, det här måste ju vara onkel Fibbes när han bara var 7. Och Kokmal, vad är det här? Är det liksom hunden som jag har hört talas om? Några sådana. Och sen dunkar jag iväg det här kortet. Och vad är det här för någonting? Och tänka att liksom, det är nu jag får reda på att ja, men alla tillhörde ju SS i hela familjen. Men, ja, men då är det ju järnvägen. Hon jobbar ju i järnvägen. Aha, och det gjorde ju Åpa också. Han var snickare. Och då tänker man, vad fan järnvägen? Då blir man, vad fan gjorde de där? Och så. Men, ja, men det finns ingen kvar som kan berätta.
Nej, jag fattar.
Och jag har nog försökt fråga
Så för att liksom bara liksom bli klar.
Vad var du med mig nu?
Ja, men vi försöker liksom gå i mål med din klasstillhörighet. Är du fortfarande arbetarklass?
Alltså det är jag ju inte per definition, men väldigt mycket i mig och hur jag vill vara och vad jag liksom känner mig bekväm i är ju bottnar ju det att jag tycker som jag sa, bordskick och föra sig, och jag blir förbannad när någon ska rätta mig för att jag har gjort liksom fel. Så får man inte göra, du får inte liksom, måste ju, det har ju inte god ton. Så tänker jag dra åt helvete.
Mm. Vad kan det vara?
Vet jag inte vad. Ja, men så här är det. Jo, men det vet jag vad det är. Det är ju när jag, det är inte så mycket pappa och mamma, utan det är ju att komma från Farsta, och det är med, det är inte liksom ett ghetto, det är inte liksom, men det var vad det var. Det var ett tufft ställe för den tiden, tufft att växa upp, och sen så går det ju väldigt långt stegvis liksom, att jag men oj, gymnasium, och så det var ju konstigt, men
pappa, fast då har du flyttat till västra sidan,
va? Ja, just det. Och då plötsligt så umgås jag med radhusbarn, och då är ju de inte alls långt hår och afghanpäls och liksom
luktar röd prins.
Nej, och inga annat heller, utan de gör drinkar, och det är väldigt, och då blir jag motvals ganska länge och sitter på en afghanpäls i. För jag blir motvals så jag vill inte vara som dem förrän jag till sist hittar mitt gäng, och då blir vi liksom mer lite proggar, och det är man där ett tag, och sen så kommer jag in på lärarhögskolan, och det är obekvämt med det också. Jag är alldeles för ung för att liksom intressera mig att ta upp frånvaroanmälan för jämnåriga. Det skiter väl jag i liksom. Mm. Och så jag vill inte vara, jag är lärare och liksom fascinerad av att liksom fan komma in på det här, men det, jag hade tur, de hade gjort om lärarlinjen och glömde att informera om det, och då kom jag in på det där lite så. Mm. Så jag vill inte vara det heller. Jag vill inte bli vastur så. Och jag vill inte vara bland de där ordnade människorna. Så då spelar jag ju band, och det går ganska bra tycker jag själv. Det tycker jag ofta. Jag tycker ofta fan, jag får spela in i stan. Fan, jag får spela med Jonas Isaksson som är skitbra.
Kråkan, ja, vad fan hette han?
Ja, och Kråkan Nilsson. Mm. Jonas, han spelade med Roxette sen, men han var fantastisk och snäll och jävligt bra, och ja, det var väldigt kul. Och då tycker jag, ja, men så här, det känns som jag kliver in i världar där jag inte känner mig hemma. Jag kommer ihåg när jag jobbade på Strix, vad fan gjorde vi då? Direkt från Berns, och vi är hemma hos Karsten Almqvist som sen blev chef. Och han är ju yngre än vad jag är, men han har en lägenhet med flera rum. Alltså man kan stänga dörrar. Och jag säger, fan vad coolt, när kommer dina päron hem? Jag kommer ihåg att jag säger, och tror jag fan menar det också. Att man kunde liksom, jävlar det så här det kan vara. Mm. Och de var så trygga, alla de människor jag träffade då. De var kanske inte, men de var från mera ordnade hem, och de var trygga i den här världen. Och då blev jag, och det var inte jag. Och då blev jag motvals istället. Så jag vill inte riktigt tillhöra det där. Jag vill inte ha samma frisyr och de skorna.
Mm. Om jag sa i början att utanförskapet skulle vara en, liksom, att vi skulle återkomma till det, så känns det lite som att det har varit en röd tråd i hela ditt liv.
Mm, det är lite pinsamt, eftersom det liksom jag gjorde senast jag gjorde sommarprogram, då hade det kommit till den tiden man ska berätta om sina tillkortakommanden. Det måste vara med, liksom, det svarta. Mm. Så då högg jag väl till med liksom den här klassresan. Det var min grej, mitt kort som jag skulle göra någonting av. Sen ska jag vara med i det här tv-programmet som man gjorde då på den tiden, Sommarpratarna, när man sitter runt ett bord.
Just det.
Mm. Mitt program hade kretsat lite om det här som är för mig jätteviktigt i livet då, att jag gjort den här resan. Men med på den, då var det Susanna Alakoski som har svart bälte i liksom arbetarklasshistoria. Mm. Och sen var det Nanne Grönvall, vars familjehistoria, den är så jävla rörande jobbig, så att den slår ju allt du har hört. Och sen var det en kille som, tror jag, hade varit barnsoldat i Liberia som körde sina stories, och sen så körde de upp min historia, så att de smågnällde lite att de var taskiga mot mig när jag inte kunde stava. Det var, fan vad det sög. Mm. Fan vad jag skämdes.
Mm. Jag fattar. Jag tänker mig att du i hela din karriär har tyckt att det varit lite småborgerligt att ha typ så här mål och planer och sånt.
Jag vet inte vad jag har tyckt om det, men jag har inte haft några.
Nej. Men med det sagt då, vad vet du om din framtid?
Nej, men nu är det faktiskt så att det är lite lugnare. Alltså jag kan ju inte göra någonting som förstör min karriär. Den har jag ju redan gjort. Alltså nu ska jag inte prata, men nu, det är ju ändå så. Så det är inte så ängsligt. Och en fara är väl att liksom tagga ner så där. Men det som ligger framför det. Hans Marklund, regissören, vi ska skriva två eller tre saker. Så. Det är väl Uppsala Stadsteater som gärna hittar på själv, men som vill som har sagt att de vill ha någon nytt från oss. Så det ska vi skriva och det ska så småningom ta tur med. Och sen är det ju, jag nämnde ju nyss det där att liksom det kanske blir något historieprogram på tv, då Interviewing His, ja, vad nu kommer att heta, det vet jag inte, jag ska inte prata om det. Men det, sen tror jag ju att jag tror väl att Robinson kan få, det vet man ju aldrig liksom. Det kan ju, det är som det. Alltså rätt vad det är så kommer någon annan som är coolare eller bättre eller så. Och samma sak med Allt för Sverige. Nu går ju det skitbra plötsligt och verkar vara liksom top of the line. Hurra, tycker SVT och liksom, och verkar tokgilla det, så att, ja, men då. Men det går ju såklart att sätta någon annan på det också, inte fan vet jag. Men jag tror nog att om de gör det så finns det någonting annat för mig där ute. Håller du på att avrunda det här nu?
Det var mitt försök. Det var ungefär dit jag ville. Ja.
Ja.
Är det okej eller?
Ja, det är det. Ja. Men det är ju bara... Det är roligt att prata.
Mm.
Ja.
Du är bra på det.
Jag känner det ibland när du tittar och räcker upp handen. Jag har ju gjort det här några gånger, så ibland gissar man ju... Vad som kom, så att, det, pratar jag för mycket?
Det är bara det att det blir snyggare ifall du rundar av innan jag börjar prata. Det är liksom radio det här, så att jag vill inte prata när du pratar helst.
Nej.
Därav att jag räckte upp handen ett par gånger när jag kom på en akut följdfråga. Ja,
min fru säger då att hon tycker att det är helt sjukt att jag kan sitta och prata så här jävla länge om mig själv. Mm. Och då skäms jag lite.
Testa och skriv ihop 20 frågor till henne för att se hur länge hon pratar.
Ja, det var ju en askul idé.
Ja, varsågod.
Ja, tack.
Tack för att du kom.
Tack så mycket.
Anders Lundin och Robinson pågår alltså i detta nu, och det lär bli mer av honom även i statstelevisionen vad det lider, om inte för i Allt för Sverige i höst, låter SVT hälsa. Och apropå hälsningar, om en vecka hör du den fantastiska Ellen Krauss i Värvet som görs av Ninni Westin och Kristoffer Triumf. Hej och tack!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.